Välkommen till Radio Gävle. Vi ska nu över till Seniorradion.
Ja, då är ni välkommen till ett par timmar med oss på Seniorradion. Idag den 7 maj så är det Ingrid Karlsson och Timo Heino som är här i studion och med god hjälp av kollegan Mats Åhnvall. De två gångerna jag före haft programmet har jag sagt att man väntar på våren. Helt plötsligt förra veckan blev det så skönt. Men vad nu då? Igår 6 grader igen. Men den finns där, värmen, det vet vi ju. Även om de nu har hotat att det ska bli snö också. Men vi ska väl starta med lite musik. Gösta Linderholm hör man inte så ofta av numera. Men här ska ni få lyssna till Jag hör en melodi.
Jag hör en melodi av finaste tråd spunnen. Den skälver i harmoni av en längtan svunnen. Och den sjunger i mitt inre en glädjens tonkaskant. Den formar om mitt sinne, den gör mig cell och glad. Björken blir en lyra och tallen spelar bas. Älvorna dansar yra, då näcken spelar i extas. Och solen dansar virveldans och himlen rämnar om en gud. En regnbåge mister sin sans, den svävar, den lämnar oss nu. Så lämnar även jag den virvelsnurrande jorden. Född till vek och svag blir jag fri i jorden. Och då förstår jag plötsligt allt. Vingarna brister i stjärnljus. Jag vaknar upp i min egen säng, i min egen livslånga blues.
Och den sjunger i mitt inre,
Gösta Linderholm. Då ska vi titta på programmet idag. Ska ni köpa begagnad bil? Något att tänka på av Anna Mäler, konsument Gävleborg. Ja, vi vill ju gärna ha med någonting om de här biljetterna som man ska köpa på stadstrafiken nu, men tyvärr så blev det inte så. Men Mats har bjudit in Per Aspenberg och ska få höra lite grann om skraken. Och EU-valet fortsätter förstås, och idag med Liberalerna. Och Rolf Wingemar håller i trådarna. Och så blir det blues förstås och en panel. Men så ska vi gratulera. Och den 7 maj som det är idag, då är det Carina och Carita. Carina är typiskt 50-60-tals namn. Namnet är latinskt och kommer ifrån ordet carus som betyder kär. Carina var en kristen martyr på 200-talet som blev helgonförklarad. Till Sverige kom namnet först i slutet på 1800-talet. Togs in i almanackan 1986, men får från och med 2001 fira namnsdag 7 maj. En dag som under större delen av 1900-talet var ägnat åt Gustava, men de senaste åren tillhört Lilly och Lilian. Carita, ja, de drygt 2000 som bär namnet i Sverige har ett fasligt sjå att fira namnsdag. Sedan namnet togs in i kalendern 1986 har det flyttats från 24 augusti till 19 september och nu 7 maj. Har använts som dopnamn i Sverige sedan slutet av 1800-talet, men aldrig fått någon större popularitet. Carita är ett italienskt namn bildat av ordet caritas som betyder barmhärtighet. Och fortsätter vi då, så 8 maj då är det Åke. 9 maj Reidar och Reidun. Och då är det ju Kristi himmelsfärdsdag, en röd dag. Och så är det folknykterhetens dag också, och då brukar det alltid regna, sa min pappa. Och så är det Gökotta om man nu vill gå ut om det regnar förstås. 10 maj, Esbjörn och Styrbjörn. 11 maj, Märta och Märit. Och där har vi chokladbollens dag. Kan man baka chokladbollar om det är dåligt väder ute? 12 maj, Charlotta och Lotta. Och då är det internationella sjuksköterskedagen. Kanske någonting att tänka på nu när det är lite strejk ute. 13 maj, då är det Linnea och Linn vi ska gratulera. Men som sagt, 7 maj, Carina och Carita. Och min dotter heter ju Carina, men hon bor ju i Genève, så hon hör väl inte om jag gratulerar henne.
Nej, men du kan gratulera mig, för att på torsdag då har jag namnsdag enligt den finska almanackan med Timo. Men redan imorgon så har jag ju också namnsdag, men då på efternamnet Heino.
Så man delar, alltså du heter två namn som kan ha namnsdag?
Ja, och efter varann.
Efter varann också. Ja, men Timo Heino, då får vi väl gratulera dig så ordentligt mycket nu då istället.
Tackar så mycket
för det.
Och
hoppas att du får äta lite tårta den dagen, hör du.
Jag ska se till att jag bakar lite grann.
Ja, och nu ska vi lyssna på en gammal goding. Sven Rubin, en gammal amazon. Och sen får vi höra med Anna Mäler från Konsument Gävleborg vad hon tycker om att köpa begagnade bilar.
Jag har aldrig varit någon entusiast. Vad det gäller låtar som handlar om bilar, det vill jag slå fast. Men så fick jag höra en dag på radio. Det var någon som spelade en komposition som handlade om en gammal amazon med lister och krom. Ratt i bakelit, California bil. Äkta galon imitation. En gammal amazon, en gammal amazon. Jag skruvade upp volymen på max. Det var något som hände, det var som jag kände att nu var det dags. Så jag ringde till Helge som säljer bilar och sa: nu har jag bestämt mig, nu vet jag precis vad det är jag vill ha. En gammal amazon med lister och krom. Bratti, Magellin, California vin. Äkta galon i skinnimitation. En gammal amazon, en gammal amazon. Jag cyklade ner till Helges affär. Säkert fanns det gott om mammas son är där. Först såg vi ut som alla var slut. Men sen fann jag ett anför bakom en knut. En gammal amazon med lister och krom. Raffi Magellin, California vin. Äkta galon skinnimitation. En gammal amazon, en gammal amazon, en gammal amazon med lister och krom. Ratti Magellin, California vin. Äkta galon i skinnimitation. En gammal amazon, en gammal amazon.
Nu är det vår snart ute, hoppas vi. Och jag ska välkomna Anna Meller från Konsument Gästrikland in till mig här. Hej Anna!
Tackar, tackar!
Du, nu är det vår. Jag har inte haft bil på jättelänge.
Nej.
Och då tänkte jag kanske man ska skaffa sig en bil till sommaren.
Ja, det är många som vill det.
Och man kan ju faktiskt köpa av en privatperson.
Ja, det kan man.
Tycker du att det är bra?
Alltså, det är viktigt att känna till att det skillnader i juridiken. Det ställs ju, att köpa en bil privat är ju ofta billigare. Men du har ett lite sämre skydd som köpare när du köper bil privat. Köper du däremot av en bilhandlare, då har du konsumentlagstiftning som skyddar dig på ett helt annat sätt, va? Du har fler rättigheter. Och det är därför bilarna hos bilhandlarna kostar mera än om du köper privat.
Ja, men jag tänkte om det är bara en bil som jag ska ha kanske fram till det börjar snöa igen.
Ja, precis. Det viktiga när du köper bil privat då, va, det är att du har väldigt stor undersökningsplikt. Allt du kan se på bilen när du är där kan du sen inte komma och klaga på. Och att det är viktigt att du känner till det här, att blir det en tvist längre fram, du är skyddad, men i en annan lag som heter köplagen, och den gäller i 2 år. Men då är det du som måste driva. Om du upptäcker att säljaren kanske har skruvat mätarställningen på bilen, va, då måste du föra bevis, va, att du har blivit lurad därför att du har skruvad mätarställning. Eller att du upptäcker att det är massvis med plåtskador som har blivit överlackad, och så upptäcker du att det här skadorna skedde ju när han ägde det här, så han visste det här, men han har ljugit för mig, va, man får ju inte ljuga.
Nej.
Så att då måste du föra bevis, och då kan du kräva ersättning, kompensation av den andra säljaren. Då är det mellan 2 privatpersoner, det är köplagen. Kommer ni där mot och inte överens, då får ni gå till tingsrätten och tvista om den här bilen och de köprättsliga felen.
Men du, vem får betala tingsrätten då?
Ja, då är det så finurligt att det finns någonting som heter förenklat tvistemål, alltså förenklad rättegång brukar jag säga, men juridiskt kan man säga förenklat tvistemål. Och det är ju om man tvistar under ett halvt basbelopp. Och då undrar man hur mycket ett halvt basbelopp. Så det kollar jag här. Det är 28 650 kronor. Så är tvistens värde under det, va, då kan man gå till tingsrätten och ha förenklat tvistemål. Då blir du motparten och en domare. Alltså, så blir inte det här med nämndemän.
Va? Nej, nej.
Då är ni 3 parter. Och det är meningen då att man ska hålla nere kostnaderna. Man ska inte blanda in jurister. Och då brukar jag säga att du får läsa på tingsrättens hemsida. Jag tror den ena parten har rätt till 1 timme juristalvode. Så att det menar jag att man ska lösa de här tvisterna av lägre värde.
Ja, ja.
Har du köpt en jättedyr bil privat över den summan, och då blir det stor rättegång naturligtvis.
Ja.
Med nämndemän och hela köret.
Men du, om man läser tidningarna här nu då, så står det då att Volvo så och så finns. Och så ringer man till den killen då, eller tjejen, och pratar med honom. Och så säger de att ja, den är jättebra, och de lovordar den och sådär. Men jag måste väl ändå se bilen?
Absolut.
Jag kan väl inte köpa den bara på telefon?
Tyvärr är det ju många som gör det. Ja. Och så kommer de dit. Men alltså, när du ser bilen, du måste undersöka bilen. Du måste be att få köra den. Och är det en dyrare bil, då ska jag säga, åk med den till en teststation. Det kan vara värt att satsa de pengarna. Och vill inte säljaren gå med på det, ja, då kanske du ska undra, ska jag verkligen köpa den här bilen om säljaren inte vill att jag ska undersöka den? För det här är ju mellan två privatpersoner. Mm. Och då är man ju inte konsument enligt lagens mening, utan då är det ett köp mellan två privatpersoner. Och man då kanske har väldigt stor undersökningsplikt. Och skulle du sälja en bil, därför många konsumenter går in på Konsumentverkets hemsida och så ser de den här andra lagen, och så går de mot privata säljaren och så säger, åh, du ska åtgärda det här kostnadsfritt för mig, du. Och det är ganska vanligt att den andra privatpersonen som alltså sålt en bil ringer till mig, är det här sant? Är jag skyldig? Nej, säger jag, det behöver du inte göra, för att säljaren har ju upplysningsplikt. Om du ska sälja en bil, då ska du berätta allt. Då klarar du dig. Mm. Du får liksom inte ljuga, du får inte dölja. Berätta allt du vet, då klarar du dig.
Ska jag ha det skriftligt?
Vi har köpekontrakt som man kan ta då och skriva mellan parterna. Det finns att dra ut på nätet, och man kan komma till oss och hämta köpekontrakt när man köper bil och husvagn och snöskoter och allting. Så där, köp mellan två privatpersoner. Alltid bra skriftligt.
Man kanske ska ta någon som kan bila lite mer än jag med sig.
Bra, eller få provköra den.
Ja. Men du, sen då, om jag kommer överens då, att ja, den här bilen var bra, den här kan jag ta. Ska jag ta den med mig på en gång?
Alltså, för det första måste ni gå igenom betaltransaktionerna. Hur ska du betala det? Och sen ska du få med alla papper på bilen. Och sen ska det nu skrivas över på dig också till Trafikverket. Så att man ser ju till att allt det där är gjort.
Ska säljaren göra det?
Ja, det är ägaren som gör det. Och det är ju det många säljare glömmer. Och då kan det visa sig att bilen står kvar på säljaren, va? Och man har släppt iväg en bil, men man har inte fixat det här pappers till Trafikverket då. Så att det måste man se till att allting går rätt till. Och allt det här står ju på vår hemsida som heter då Hallå Konsument. Då blir det hallakonsument.se. Att köpa bil av bilhandlare och att köpa bil av privatperson.
Men just det här med privatperson, om inte jag lite ängsligt att ta bilen med mig, då kan ju den försvinna, även om jag betalar den.
Ja, men du måste ju se till att det skrivs över på dig att du äger den. Det måste ju du se till att det sker.
Då på en gång alltså?
Ja, och det sköt man ju. Förut så fick man ju med ett papper, så får man och postade det, va? Nu sköts det här digitalt.
Okej.
Så det ska gå väldigt snabbt. Ja, man ska ju se till att det sker naturligtvis. Så du inte betalar och sen får du med och så äger du inte bilen, va? Och så kommer någon annan och säger, det är jag som äger bilen. Bilen står och ser på mig.
Ja, jag tror jag kanske går till en bilhandlare i alla fall, ja, om jag ska köpa en.
Då får du ju betala lite mer för bilen.
Ja, men man kan ju få tag i kanske en billig bil även hos
det bilhandlare. Kan man få, ja. Och då är det viktigt att veta när man går till en bilhandlare. Bilen ska vara trafiksäker när du köper den. Och då skyddas man av konsumentköplagen. När du som privatperson handlar av en näringsidkare, då är du konsument. Och då gäller konsumentköplagen. Och den gäller i 3 år. Och den säger så här kortfattat, att de fel som uppträder de 24 första månaderna anses alltid vara ett ursprungsfel. Och du förstår ju mycket fel på en begagnad bil. Men den här lagen gäller även bilhandlare. Aha. Och då kan ju bilhandlarna som kan det här, de är ju jätteduktiga. Då gör de ett VDN-protokoll på bilen. Då går de igenom alla delar på bilen. Det finns standardiserad mall. Då går de igenom alla delar. Så signerar de. Och så kanske de skriver UA, det betyder utan anmärkning. Eller så skriver de anmärkning. Och då kan du läsa, aha, här gör du en anmärkning på bromsarna. Då vill jag pruta på den här bilen. Du köper du ändå bilen med anmärkning, då vet du om att det finns ett problem med bromsarna. Vilket, ja, bromsarna var ett dåligt förslag. Den ska ju vara ett dåligt exempel. Det ska ju vara trafiksäkert, och då måste ju bromsarna fungera. Men du kan inte sen klaga på någonting som du har godkänt, va, i VDM-protokollet. VDM-protokollet är ju till för att du ska lugn och ro kunna sätta dig och läsa igenom det innan du köper bilen, va? Och då kan du också förhandla om priset. Därför, ja, här står det att det är en reva och sånt här, va? Mm. För det är det duktiga bilhandlare gör. De är tydliga med vad de säljer. Alltså, bilhandlaren får ju sälja en skitbil till dig, bara de är noga med att dokumentera att det är en skitbil de säljer till dig, va? Så att du vet om att det är en skitbil. Mm. Då kan du ju inte komma och klaga sen, va? Nej. Utan du har ju ett ansvar som köpare också. Men nu har du köpt en bil, du har fått ett VDM-protokoll och ändå blir det fel på den. Och då ska man reklamera den till bilhandlaren och tala om vilka fel det är. Och då ska bilhandlaren bevisa att de här felen inte fanns vid köpetillfället.
Kan det vara något sånt där dolda fel eller något sånt där? Eller?
Det kommer ju upp fel alltså på bilar. För att bilhandlaren ska gå fri så måste han kunna visa att ja, men det är ju faktiskt du som har kört över de här trottoarkanterna, för det ser jag på däckerna, de är snedslipade här och du har ju krockat där, va? De måste kunna bevisa att det är du som har förorsakat skadan för att gå fri, va?
Ja, ja. Men köper man av en bilhandlare, då har jag chans kanske att gå flera gånger och titta på den där bilen innan.
Absolut.
Man köper den.
Men det är viktigt då att veta, när man reklamerar så har bilhandlaren rätt att åtgärda felet. Det många gör, va, det blir fel på bilen och så går man och reparerar den hos Kalles verkstad eller någon billig då. Och sen går man till bilhandeln och säger att jag var tvungen att reparera det här felet och nu vill jag att du ska betala den här fakturan. Mm. Då kommer bilhandeln säga nej. För då säger bilhandeln, du ska gå till mig. Jag kan ju reparera det här felet mycket bättre eller mycket billigare. Tyvärr är det många som gör så. Va? De går för snabbt framåt i processen.
Ja, ja.
Och det finns många som till exempel, kanske vänder sig till bilhandlaren och säger det är fel. Och så säger bilhandlaren muntligt, nej det är det inte alls. Va? Och så går man och reparerar den och så vill man ha rätt sen. Så kan man inte heller göra, utan då måste jag säga okej, du har fått ett muntligt avslag. Då måste du skriva till bilhandlaren så du får ett skriftligt avslag. Sen kan du reparera den hos en annan och sen kan du kräva de pengarna av bilhandlarna. Så många accepterar ett muntligt nej och så går de och reparerar och så vill de ha pengarna för den reparationen. Och då går konsumenten till Arne med det och det funkar inte så.
Nej, nej.
Bilhandlaren har alltid rätt att reparera och säger de nej, så se till som konsument att du fått skriftligt nej på din begäran. Då kan du gå vidare juridiskt till Allmänna reklamationsnämnden.
Man kan också tvista med en bilhandlare också.
Oh ja, det har vi. Det är bland de vanligaste konsumentproblemen vi har. Hantverkare och bilhandlare och telekom, alltså internet, det är de problemen vi har som är de största problemen för oss konsumenter i Gästrikland och i hela Sverige faktiskt.
Gäller det samma då, som om man köper av en privatperson, ett värde till ett visst del och sådär, om man ska gå till tingsrätten tänkte jag?
Ja, alltså små, det här med förenklad, det finns ju också. Men hamnar du i en tvist med bilhandlare, då kan du välja antingen går du till Allmänna reklamationsnämnden som är kostnadsfritt, eller så går du till tingsrätten, självklart. Och det här med förenklad tvistemål, det spelar ingen roll vilken lag man använder.
Nej, du kan
gå dit också. I och för sig, det kan ju gå fortare ibland att gå till tingsrätten. Och sen vet vi ju tyvärr, jag har ju pratat om den så kallade svarta listan tidigare här på Seniorradion. Tyvärr så ökar det ju att det finns företag som struntar i Allmänna reklamationsnämndens rekommendation på tvistelösning. Liksom Sverige fungerar ju på så att man utgår ifrån att alla parter ska följa lagar, va? Så därför har man de här frivilliga rekommendationerna. Och då har man ju utgått från att seriösa företag följer dem, va? Men tyvärr så ökar ju det att man struntar i det, va? Och då måste du som konsument, trots att du alltså har fått rätt i Allmänna reklamationsnämnden att bilhandlaren ska åtgärda de här felerna, han struntar i det, så måste du då gå till tingsrätten för att få rätt, för där får du en dom.
Okej.
Men har du däremot köpt av en bilhandlare som är MRF, då vänder man sig till MRF centralt och talar om, här har en bilhandlare som är medlem hos er, jag har fått rätt i Allmänna reklamationsnämnden, men han vägrar åtgärda felet. Då kommer branschorganisationen ta den bilhandlaren i örat och hjälpa dig.
Det kanske är lika bra om man tar en som kan bilar med sig till en bilhandlare också då?
Så kan det vara det också, absolut.
Och den får titta liksom på det här?
Ja, man ska ju alltid efterfråga ett VDM-protokoll innan man köper bilen. Och har de inte gjort det så ska de ju göra det. För det är liksom jättebra att få ett VDM-protokoll. Då får man ju reda på dokumentet skriftligt, hur mår bilen? Och det är också ett skydd för säljaren, för då har ju den visat att det här är bilens skick. Och det här är ju allt för att vi ska hålla ner alla tvister, va?
Jag själv kan jag ju så väldigt lite om bilar, men jag har hört talas om kamremmar.
Ja, det har jag gjort också. Kamremmarna går. Och så fukt i någon box. Och det är det som är så roligt. Jag kan juridiken. jag är inte så duktig på bilar, va? Men det är så här, den här lagen gör ingen skillnad om det är motorcykel eller en bil eller om det är ett par skor du har köpt. Det är samma lag. Men man tittar ju också på varans värde. För när de ringer till mig då frågar jag, hur mycket har du betalat? Har du köpt på kredit? Hur gammal är bilen? Man väger ju ihop allting det här, va? Och så gör ju jag en professionell bedömning. Det är bara en rekommendation vad jag kan tycka, va? Sen är det upp till dig som konsument om du antar det eller inte. Jag kan ju inte neka det. Ibland måste jag tyvärr säga sannolikheten att du får rätt i allmänna reklamationsnämnden är inte så stor på grund av det här och det här och det här. Men det är upp till dig att anmäla, självklart.
Ja, okej. Är det någonting mer, Anna, som jag ska tänka på?
Ja, jag har faktiskt en sak till som är bra att känna till. När man köper bil, så många tar ju en kredit på bilen. Det kan ju faktiskt vara bra. Jag ska inte göra reklam för krediter. Men när det gäller bilar så är det bra att ta den på kredit. För då har vi konsumentkreditlagen. Och den säger så här, för då går en bank in. Då har man helt plötsligt två parter som man kan ställa samma krav på. Man ställer krav på rättelse till bilhandlaren. Och så skickar man kopia till banken att det är problem här. För banken har ju redan skickat över alla pengar till bilhandlaren. Och så får jag en månadsavi av banken. Men följer då inte bilhandlaren det här lagen, då kan man kontakta sin bank. Det här är också en process. Och tala om det här och ställa kravet på banken. För då kommer ju banken kontakta bilhandlaren och säga, oj, Anna vill inte betala här, för därför du inte gör det här. För det lagen säger är att efter man har varnat och meddelat så kan man ställa in sina betalningar till banken. Och då brukar det hända saker.
Ja, det var ju ett bra tips då. Men du, Anna, jag tror jag tar cykel. Tack för att du kom.
Tack själv.
Reklam.
Välkommen till Gävle teater i vår. Skådespelarna Amanda Jansson och Martin Pareto tar plats på scen i Jag får ner till bror. Imponeras av hisnande akrobatik i Cirkus Cirkörs nya föreställning och njut av en hel afton med Verdis opera Maskeradbalen. Missa inte Gunilla Nyros och Marie Göransson i Dödsdansen. Läs mer på gavleteater.se eller ring 026 10 21 00.
Hej, jag heter Katarina Ekspång och är chefredaktör på Gävle Dagblad. Gävle Dagblad håller dig upplyst om det som sker. Vi beskriver hur din vardag påverkas och låter dig berätta hur du känner. Vi har gjort det sedan 1895 och vi gör det nu varje dag, dygnet runt. Läs mer på gd.se om hur du kan prenumerera till ett riktigt bra pris. För nu är lokala nyheter viktigare än någonsin.
En låt man alltid spelat. Receptet man alltid lagat. Eller trumsättet man spelat på ett helt liv. Genom livet lämnar vi efter oss små avtryck som andra förknippar oss med. Ofta blir det minnen som lever vidare när vi själva inte gör det. Och det brukar vara värdefullt för dem vi lämnar efter oss. Länge leve din stund på jorden. Lämna dina avtryck till eftervärlden på fornus.se/vitaarkivet.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Alla fåglar har kommit ren och några fåglar som har kommit är skarvarna. Och jag säger välkommen till Per Aspenberg från Gävle fågelklubb.
Ja, tack.
Du, ja, vi ska prata skarv som vi sa. Vet du var någonstans de har observerat där de inte brukar vara?
Ja, de är på upptäcktsfärd och flyger och är väldigt synliga lite överallt. Inte bara vid kusten utan längs Gavlån till exempel, förbi hamnen och inåt och i Dalälven också.
Det är väl en
Storsjön också kan man säga.
Ja, för det är väl en havsfågel egentligen?
Nej, det är faktiskt den har spridit sig över hela kontinenten för länge sedan då. Och häckar mycket insjöar i Polen och Tjeckien och sånt där.
Okej. Du, sen har ju kommunen fått nej på sin ansökan om skyddsjakt.
Ja,
av länsstyrelsen. Och skickat in en ny ansökan.
Ja, den vid Sestervåns mynning.
Ja. Ja. Mm. Vad säger du om länsstyrelsens inställning?
Ja, jag kan förstå att länsstyrelsen där vill skydda ett Natura 2000-område som är vid den gamla Avasöltan. Där har man lagt ner mycket jobb och det har blivit ett fint fågelliv där. Och det är väl det man tycker att man måste sätta ner foten då när det är ett Natura 2000-område där. Personligen då så tycker jag ju att man borde kunna hitta någon kompromisslösning där då. Så man hade någon buffertzon eller sånt där till fågelmarken där. Mm. Och man ändå kunde skärma bort om inte annat skarvarna. Mm. För att man har också lagt ner väldigt mycket pengar på att få upp vandrande fisketestervår.
Ja, just
det. Så att det där är en svår fråga alltså. Mm.
Enligt länsstyrelsen hörde jag på lokalnyheterna att så är deras inställning att det ser inte ut som att de kommer att häcka och liksom boa in sig.
Nej.
Jag vet inte.
Nej, i det området. Mm. Nej, men alltså, jag kan ju förstå fiskevården där och att det är ju vandrande fisk då under den här perioden. Mm. Och sedan när man har kommit till 1 juni och framåt, då är gör skarvarna inte särskilt mycket ofog där. Men skarvarna är ju duktiga på så att säga att inventera av var fisken finns. Så de vet vid det här laget att det är uppvandring av fisk där som är lätt okay. att fånga vid.
Ja. Är det en invasiv fågelart som liksom tränger ut övriga fåglar?
Ja, så det är en invasiv art är en som inte egentligen hör hemma här, som har invandrat och dessutom vållar skador på andra. Men det där har man tittat väldigt mycket på. Och Lars Magnus beskrev skarv här. Och,
nu 1500-talet.
Ja, på 1500-talet och i de här gamla stenåldersbyarna då, fornborgarna, där hittar man mycket ben av skarv. Så de är svåra att se om det är atlantskarv då eller om det är vår skarv som finns här i Östersjön. Men skarv i varje fall. Så den har nog bara trängts tillbaka utav människor. Sen skedde ju den stora förändringen på 40-talet när de började häcka vid Kalmarsund. Och sen dess så har de ökat kolossalt naturligtvis. Mm.
Jag läste en annan teori till varför de nu finns lite inåt landet, nämligen att det är för dåligt med fisk i Östersjön.
Ja, så det kan inte jag svara på. Min uppfattning är att hela den biologiska produktionen har ökat i Östersjön väldigt. Och det finns väldigt mycket fisk egentligen. Alltså från spigg då som och elisa som tärnorna äter till exempel och upp till tånglake som är favoritföda för storskarv. Mm. Eller mellanskarv ska vi kanske kalla den för då, underarten. Men, så att
Eller strömming som har minskat alltså egentligen?
Jag tror ju alltså, ja, strömming är ju en, det är ju en särskild historia med de här trålarna som rovfiskar utanför vår territorialvattengräns. Mm. Det är ju helt obegripligt att man överhuvudtaget går med på att man inte kan hindra det.
Mm.
De kör in till Norrsundet och mal ner det där och skickar som laxfoder till norrmännens laxodling.
Ja, och som vi köper glatt.
Jag säger att det är vi giftfri.
Ja.
Ja. Ja, det är ju en historia som är, den är ju värd verkligen egen bok. Alltså.
Ja,
nåväl.
Ja.
Nej, men jag tror de här som stöker sig inåt nu, det är en väldigt bra fråga. Men jag tror att de helt enkelt är unga skarvar som söker nya områden med mycket fisk helt enkelt.
Mm.
De häckar inte de fem första åren, så att det finns väldigt mycket ungfåglar.
Okej. Jag har läst lite om, ja, det finns ju olika uppfattningar om den här skyddsjakten, ska jag säga.
Ja.
Dels den att, ja, men skarven ingår naturligt i vår fauna, och varför ska vi inte låta naturen ha sin gång? Vad säger du med sånt?
Nej, eller? Det man kan säga att de rena ja, ornitologerna, de säger att man ska inte ha den. Den är ju skyddad på EU-nivå då, frilyst eller vad man ska kalla det för. Just, och vi ska inte ha någon skarvjakt här. Jag förstår ju att skarven gör mycket skada på. Dels är det ju miljöfaktor om man har en stuga i närheten och så vidare. Mm. Det måste man ju erkänna. Och det så kan det ju påverka just fiskevård och odling av lax och sånt.
Mm.
Det är väl inget tvek om det heller. Så att,
ja, den är ju fridlyst. Så att ja, det är fridlyst. Därför man måste ansöka om tillstånd.
Ja, precis.
Överhuvudtaget.
Ja, precis.
Ja. Varför är den fridlyst då?
Ja, det är...
Varför inte vara någon brist på skarv?
Det är väl... Det här är ju någonting man ser över hela Europa då. Och då är det väl en... inte någon, så att säga... Man har inte upplevt det som något problem förrän man kommer upp kanske till Danmark och sådär.
Mm.
Där, och Skandinavien då.
Mm. Fridlysning i mina öron, det låter som att en art är utrotningshotad eller det finns väldigt få individer.
Ja.
Men skarvarna ser man ju lite överallt nu.
Jag kan inte föreställa...
Jag ska inte ställa dig till svars för detta.
Nej, det har du aldrig. Men jag tror inte att den är så talrik neråt då.
Nej,
utan okay. Det är våra skarvar. De flyttar ju, de flesta tar dem faktiskt till Medelhavet då.
Mm.
Och där får de skyddsjakt vid fiskodlingar och sånt där. Och...
Ja, det är en flyttfågel.
Det är det.
Jaha.
Den flyttar i sista dagarna i augusti och första veckorna i september. Mm. Och de här väldigt duktiga fågelskådarna i Hofors som står i Bodåstålgången, de ser med ganska mycket storskarvar som flyttar söderut. Mm.
Vart flyger de då?
Till Medelhavet, de flesta.
Mm.
Jag har ju ringmärkt en del skarv och har från Libyen och från, alltså även södra delen av Medelhavet och mycket återfynd från norra delen.
Mm.
Och där är de på vintrarna.
Mm.
Senegal finns det en som har flygit till också. Jaha. Inte som jag har märkt, men som är märkt här i trakterna.
Du, sen är det problemet med deras guano eller avföringen.
Ja.
Som är fylld av frätande ämnen. Eller är det ammoniak? Det luktar i alla fall ammoniak.
Ja, det gör det ju. Det är ju näringstillskott ytterligare då, väldigt kraftigt sådant. Därför så anser vi, ingen ornitolog kan säga, att det är lämpligt med häckande skarv i Rudsjön, som då är en vår förnämsta sjöfågel. Ja, fågelsjö kanske ska kalla helt enkelt då.
Ja. Ja. Okej.
Okay. Det där har ju blivit en speciell problematik då. Men de har ju en enorm spillningsproduktion som har gjort att de bryter guano i andra skarvkolonier på andra ställen i jorden.
För några år sedan så åkte jag med en finlandsbåt och i Stockholms skärgård. Ja. Och då såg man ju vissa holmar som var fullständigt askgrå. Fanns inte ett levande. Men hur lång tid tar det för naturen att liksom komma tillbaka efter en sån där?
Ja.
Inte det?
I något material som jag visade så hade jag bilder från Båkhorn som ligger nära Limön som är kärnan varifrån Gästriklands skarvar har spritt sig sen. Och från åren 2008 kanske var till 2012 och man ser hur Båkhorn blir gråare och gråare. Mm. Och sen har jag bilder och när det lugnar ner sig med skarvarna där från, om det här var 2012 då, så har jag bilder från 2020 och då är ön, det är samma tid på året, då är den helt grön.
Den granskar igen. Ja. Det var alltså 7-8 år. Eller
det där berodde ju på att det finns fortfarande skarv där, men de har flyttat ner och har bonat på backen i större utsträckning. Och förut då, när det var fina träd där, då bodde de bara i träna.
Okej.
Så att de skiter om ju som sagt var inte på de här på nya träden.
Nej. Just det.
Men alltså det repar sig väldigt fort. Och det är de här riktigt kväve älskade växterna då som kommer tillbaka. Mm. Ja, typ hallon och sånt där. Mm.
För ibland kan ju såna där angrepp medföra något positivt. Alltså för naturen. Jag tänker på skogsbränder till exempel.
Ja,
det ger ju en chans till nya arter. Är det så med såna där kobbarholmar också, tror du, eller?
Ja, det har ju funnits skarv i sen inlandsisen drog tillbaka, så att naturen har ju naturligtvis gjort vissa genom evolutionen anpassningar från olika arter och sånt där. Men jag kan inte, den här stora ökningen här uppe på våra breddgrader, den har ju varit under senare år. Så att det är väl egentligen, ja, jag tror inte det har mycket, blivit så mycket anpassningar i naturen, utan det är där i närheten av folk, i närheten där man har fiskevård, där är det ju ett problem. Och vi är en väldigt fin fågelsjö som Rudsjön. Där är det ju ett problem.
De tar fisken där helt enkelt.
Ja, men det är att de fiskar nog egentligen i närbelägna havet då. Precis utanför Furuvik, Sikvik där, och längre ut kanske. Men sen transporterar de ju in den och matar ungar med. Och de sitter själva och smälter maten där och släpper väldigt mycket avföring. Och det är jättestora mängder. Jag vet inte, det går faktiskt att titta var stora skallkolonier finns genom att titta på flygbilder. Det är vita fläckar.
Ja.
Kanske någon sten de brukar sitta på, någon stor sten. Sådär, och den är kritvit.
Men du sa nyss att det har ökat mycket här på våra bäddgårdar de senaste åren. Vet vi orsaken till det? Alltså?
Är det
en naturlig variation bara?
Nej, men, alltså man kan ju titta på förloppet där. Att vid Upplandskusten, Gård, Skär, Karlholm och sådär. Där fanns det, var bara där alldeles i närheten av oss. Det fanns skarv. Och det var åren från 93 till 2002 någonting. Sen började då dyka upp skarv i Gästrikland, Lim, alltså Båkhorn och så vidare då. Och Hälsingland sen, de hade egentligen inte några skarvar för en 2013. Det har ju skett en successiv geografisk invandring då. När det har blivit mycket skarv nere i Uppland, då har de nya unga skarvarna fortsatt vidare och hittat nya, så blir det mättat här i Gästrikland och fortsätter de upp till söder om Söderhamn har man ju väldigt mycket skarv. Och det kommer fortsätta så förmodligen.
Det kommer sakta men säkert vandra norrut alltså.
Ja, det tror jag.
Om inte slutar det kanske i Luleå skärgård då?
Ja, visst. Men det är väl, det är ju inte någon omöjlighet. Men sen har vi ju de här motsatta då. processerna. Att man säger ju att skarv äter all fisk. Mm. Och det är såklart att det skulle inte kunna finnas mycket skarv om de åt all fisk. Men de kanske, det blir någon form av mättnad, eller så kallar det för, där, så att det blir någon slags gräns där det inte kan föda några mer skarvar. Och den kanske kommer ganska plötsligt, det vet man aldrig. Så att rätt som det är, om vi skulle sitta här om 25 år och blåta den tanken, då tror jag kanske det är fullständigt tänkbart att det är väldigt lite skarv då. Ja. Det vet man inte. Nej.
Naturen är outgrundlig.
Naturen är fantastisk.
Ja. Per Aspenberg, stort tack för att du ville komma hit. Ja.
Tack för att jag fick komma.
Nu ska vi lyssna på en låt som heter Walk Like an Egyptian. Och det är en grupp som heter The Bangles.
Ja, det här var Walk Like an Egyptian, och jag vet inte, skarvarna kanske åker till Egypten på vintern. Nu ska vi höra ett reprisinslag om en artist, Lena Andersson.
Mm.
musik och artister för länge sedan och för inte så länge sedan och ibland ganska nyss. Det är temat för den serie Små porträtt av artister som vi serverar här. Idag handlar det om Lena Andersson. Hon slog igenom stort redan som 15-åring 1970 i Hylands hörna när hon sjöng Är det konstigt att man längtar bort någon gång? Den låt som för alltid skulle förknippas med Lena Andersson. Och det blev också en veritabel landsplåga i många år. Det är ett amerikanskt original av och med Buffy St. Marie som fick svensk text av Stickan Andersson. Lena Andersson växte upp i Halmstad och när hon fick en gitarr som födelsedagspresent på sin 12-årsdag så började hon sjunga amerikansk folksång i stil med John Baez och Judy Collins. Efter genombrottet så gick det fort. Hjulen snurrade fortare och fortare under första halvan av 70-talet. Men under åren som följde så blev det allt glesare mellan framgångarna. I mitten av 1980-talet blev hon frälst och gick så småningom in i Livets ord. Den där sektliknande frikyrkan med rötter i Uppsala. Och hon gifte sig med amerikanen Tob Hubbard och flyttade med honom till Kalifornien. Och där fortsatte hon att sjunga, men nu handlade det om jazz med religiösa texter, lovsånger i kyrkan och gospel och liknande andliga sånger. Men numera bor hon och hennes man i Phoenix, Arizona. Under sin svenska karriär så gav hon ut eller medverkade på 7 album och 14 singlar. För 3 år sedan besökte hon Sverige och Halmstad bland annat för att lansera ett nytt album med titeln Open Your Heart. Och i en intervju med tidningen Kvällsposten så berättade hon bland annat om att hon alltid haft längtan efter andlighet och hon berättade också om ångesten under de år då hon levde ett hektiskt artistliv. Jag kan väl inte spela någonting annat än det här. Inspelningen gjordes 1971.
Kan stå trastens glada sång. Om man älskar hav och vindar och är trött på neon och betong, är det konstigt att man längtar bort någon gång?
Reklam.
Hej, Jonas från Länsmuseet Gävleborg här. Jag vill hälsa er välkomna till vårterminen 2024. Är du sugen att se konstnärer som Peter Johansson, Ester Lundvik, Karin Amno Lindberg och Lars Pirak med flera? Välkommen till utställningen Minerad terräng. Där visas nya verk till konstsamlingen de senaste 12 åren. Utställningen har öppet till 7 april. Under våren kommer även samtidskonst visas av Helena Bratt och Hedvig Rasmus Sjöström. Föredragsserien Historien händer här går in på en femte säsong med spännande ämnen ur Gävles historia, såsom kärlek, leksaker och stadsplanering. Visningar baserat på SVTs storsatsning Historien om Sverige går även att ta del av under terminen. En mängd andra föredrag och evenemang händer också framöver. Nyfiken på när, var och hur? Se vår hemsida. Varmt välkomna till Länsmuseet Gävleborg. Vi har fortfarande fri entré.
Hej! Känner du en pensionär eller är du en pensionär som vill ha ett fritt och roligt extrajobb inom hem, hantverk och trädgård? Då ska du vända dig till oss på Veteranpoolen, Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Läs mer på veteranpoolen.se/gavle.
Du lyssnar på Seniorradions veckoprogram. Har du synpunkter, idéer, diskussionsförslag? Hör av dig till oss. Solen ser inga färger, hon bara ger ljus till mig och till dig. Men en människa är ej som solen, därför sjunger vi nu sol kom lys på oss. Thank you.
Det var Tommy Körberg som sjöng Sol på jorden, och sol har vi ju i Gävle idag, så att det passar ju väldigt bra. I Seniorradions serie Partierna inför EU-valet så har turen idag kommit till Liberalerna. Och min gäst här i studion idag är Per-Ola Grönberg från Liberalerna. Välkommen till Seniorradion,
Per-Ola. Ja, tack så hemskt mycket, Rolf.
Vi har ju val snart. Jag tycker valtemperaturen är, som jag upplever det, väldigt låg. Och jag frågar mig, varför ska vi rösta egentligen? Vi har ju våra 20-21 platser i parlamentet på över 720 platser, så vi kan ju inte göra så mycket. Ska vi rösta överhuvudtaget, eller behövs det?
Absolut. Utöver det uppenbara att det är en medborgerlig rättighet och skyldighet att ta ansvar, så alltså de 720 platserna i parlamentet är ju också uppdelade på 7 olika partigrupper. Och våra partier i Sverige tillhör ju olika partigrupper nere i Europaparlamentet. Liberalerna och Centerpartiet tillhör ju den mittengruppen då, som heter, som kallas för Renew Europe. Sen har vi ju SPP där KD och Moderaterna tillhör, som är lite till höger. Och lite till vänster så har vi SOD där det Socialdemokraterna tillhör. Sen har vi vänstern, tillhör ju vänstersidan, och Miljöpartiet tillhör de gröna. Sverigedemokraterna, de ligger ju ännu längre till höger än SPP. Det viktiga i det här valet är ju, eller i alla val till Europaparlamentet, det är ju vilken partigrupp man tillhör nere i Bryssel. Renew Europe har ju varit mitten ankare och har nu varit vågmästare under den här mandatperioden mellan SPP och SOD. Så att vi har ju varit vågmästare nere i Bryssel, och då är det jätteviktigt åt vilket håll lagstiftning och så vidare vi ska gå. Men med de starka nationalistiska krafterna som nu råder i Europa, så är ju risken att höger nationalister kommer att få större inflytande.
Så det är viktigt alltså att gå och rösta, det är din uppmaning?
Det är absolut. Varje plats av de 21 platserna som Sverige har i parlamentet är jätteviktigt.
Och det är viktigt, vi har ju de platserna, det är ju givet, så att säga, men det är även viktigt vilka som har de platserna, menar du? Alltså vilka partier som får de platserna?
Vilka av de svenska partierna som får de platserna är jätteviktigt, ja.
Du är själv med på EU-listan, va?
Jag är med på EU-listan på plats nummer 22 på våran valsedel.
Jaha, så du räknar kanske inte med att hamna nere i Bryssel?
Det vet man aldrig, det beror på hur många kryss man får. Men
ja, just det.
Vi har 3 toppkandidater som är fruktansvärt duktiga på Europapolitik.
Vilka är det?
Det är Karin Karlsbro som är etta, sen är det Anna-Maria Corazza Bildt som är tvåa, och sen är det Simona Moamsson som är trea.
Så att ni har en gammal moderat också där?
Ja, gammal. För det är detta moderat.
Ja. Ja, jag har ju en fråga. Ska vi vara kvar i EU eller ska vi lämna? Det kan vara lite olika åsikter om det, men det är kanske inte någon bra fråga till Liberalerna, som anses vara det mest EU-vänliga partiet i Sverige. Så att då är frågan, varför ska vi vara kvar?
Jo, men självklart så ska vi vara med i Europasamarbetet och den gemenskap som EU nu bildar. Ända sedan stål- och kolunionen bildades efter andra världskriget, så har vi haft ett samarbete i Europa. Och det är ju för fred, frihet i grunden. Och länder som har ett samarbete och länder som har kontakter med varandra via handel tenderar ju att inte gå i krig mot varandra. Och det är ju så i grunden egentligen. Men sen har det här utvecklats, och under min livstid så har vi ju sett ett Europa. Jag är 59 år, men jag har ju sett ett Europa som har gått ifrån kalla kriget till Berlinmurens fall, till kommunistiska regimer som faller, en liberal demokratisering av hela Europa. Och utfallet av det här är ju ett utvidgat EU, så självklart så ska vi vara med i den utvidgningen och det samarbetet. Och vi vill ju att fler länder ska ingå i EU-gemenskapen.
En praktisk fråga. Sverige är ju nettobetalare. Vi betalar alltså mer än vad vi får tillbaka. Det vi får tillbaka, det får vi i form av EU-bidrag av olika slag. Men jag har uppfattat det så att många organisationer, framförallt föreningar och enskilda rörelseidkare, tycker att det är väldigt svårt att söka EU-bidrag. Vore det inte enklare om vi bara så att säga betalade in vår andel och sen fick vi behålla våra pengar själva och slippa hålla på att söka till EU?
Ja, man söker väl egentligen inte till EU, utan du har ju här i Gävle så finns ju svenska ESF-rådet och där kan man ju göra sökningar, vilket många föreningar gör. Och de delar ut många miljoner till lokala och till föreningar i hela landet. Och LIDER som jobbar för landsbygdsutveckling är ju bland annat en sån, och utan de pengarna så skulle inte LIDER ha de möjligheterna. Sen är det ju så att visst, vi är nettobetalare och runda slänga så betalar vi kanske runt mellan 50-55 miljarder in till EU, och så får vi tillbaka någonstans mellan 16-20 miljarder. Vi gör ett nettounderskott så att säga, men vi har också tillgång till den inre marknaden, vilket ger oss 300 miljarder tillbaka till våra företag som bidrar till arbetstillfällen, som bidrar till skatteintäkter. Så att vi tjänar på att vara med i EU.
Det är ju så att det här som vi får söka för att ta bidrag, det innebär ju att det är EU som bestämmer vilka regler som ska gälla för att få bidrag. Så att det är ju inte vi som bestämmer de reglerna, utan det är EU. Det är det kanske som en del uppfattar som lite negativt.
Ja, vi är med och bestämmer i EU. Så att självklart så är vi med och bestämmer vilka som kan ta del av pengarna.
Det är ju så att nu har det varit en del diskussioner de senaste tiden. Och det beror ju på de här reglerna att EUs lag står över nationell lag. Alltså att om nationell lag strider mot EU-rätten så är det EU-rätten som gäller. Och om EU inför nya regler så måste de implementeras i respektive medlemslands interna lag. Och då är frågan den, har EU fått för stor bestämmanderätt gentemot medlemsländerna? Och det kanske belyses lite av de här senaste tidens diskussioner när det gäller just det här med arbetstider, när det gäller eldning och så vidare, när det gäller EPA-traktorer, regler för körkort för sådana saker och så vidare. Är det inte många frågor som vi egentligen skulle kunna bestämma själva?
De flesta frågor bestämmer vi ju själva. Men jag tror att man har stiftat 734 lagar de senaste 10-12 åren genom Europaparlamentet. Men alla lagförslag ska ju också antas av varje regering i riksdag i respektive medlemsland. Så att det är ju Europakommissionen som kommer med förslag, och sen får ju Europaparlamentet ihop med ministerrådet eller med stats- och regeringscheferna föra hem det till sitt land, och så tar man det i sitt parlament för att sen stifta lagen. Så att vi är med i hela processen, och jag kan inte påstå att jag tycker att det är fel väg att gå. Vi behöver ha gemensamma regelverk.
Det är ju ingen tvekan om att vi behöver gemensamma regler för, låt säga, jordbruksstöd, för fiskekvoter och sådana saker, och framförallt för miljöfrågor och så vidare, och för brottsbekämpning, för att det är ju sådana saker som inte är så att säga nationsstyrda. Men det där är ju frågan om vem har makten. Är det, som jag uppfattar det, så är ministerrådet som alltid har sista ordet.
Ministerrådet har absolut det är ju voteringar där också. Det är samma sak här. Här handlar det om vilken partigrupp man tillhör nere i Europaparlamentet. Så jobbar man ju efter den inriktning som det visar.
Om vi nu tittar på ditt parti och vad de har bedrivit. Vad är det för frågor som ditt partis representanter har drivit i parlamentet under den senaste mandatperioden? Vilka frågor är det, och hur har utfallet blivit av de frågorna? Mm.
Ja, nu är det singularis i och med att vi bara har en Europaparlamentariker. Förra mandatperioden då hade vi tre, men vi gick
tillbaka.
Det
kan ju vara tungt då att vara ensam representant, men vilka frågor har
Karin Karlsbro, som är vår representant i Europaparlamentet, har känt sig lite ensam, men hon har en stor grupp inom Renew Europe, vår partitillhörighet nere i Bryssel. Hon har också fått stort förtroende och varit huvudförhandlare med frihandelsavtalet mot Nya Zeeland, har hon varit, och det har gått igenom. Hon har också varit drivande i naturrestaureringsförordningen som stod och föll på hennes röst och hennes mandat. Liberalerna har i Renew Europe också haft varit kungamakare. För även inom gruppen Renew Europe så har det ju funnits olika åsikter om hur man ska göra med olika lagförslag. Och ofta har hon hamnat som avgörande röst slutligen. Så att hon har haft stor påverkan för att ha bara ett mandat, ett av 21 svenska, men ändå fått väldigt mycket genomfört nere i Bryssel. Och hon har gjort ett fantastiskt jobb med CBAM, med batteriförordningen, alltså cirkulär hantering, tillverkare och återvinning av batterier. Så hon har väldigt mycket varit på vi säger klimat- och naturmiljösidan. Även fiskekvoterna i Östersjön har hon ju jobbat igenom, satte stopp för det förslaget som låg på bordet.
Problemet är ju det att vi har ju lite svårt att se här i Sverige vad respektive partis representanter gör för någonting. Och sån här aktivitet kanske inte framgår så noga i Sverige, den svenska debatten, vad som har skett. Och ni ligger ju på gränsen här, men det innebär ju att ni måste kämpa hårt för att hon får sitta kvar.
Absolut, och det gör vi också. Vi är land och rike runt just nu och började tidigast utav alla partier att fara runt och berätta om vad vi vill med Europasamarbetet. Så att...
Det är just nästa fråga. Mm. Vad vill ni med Europasamarbetet? Alltså, vad är det för frågor som ni kan säga idag att ni kommer att driva under den kommande mandatperioden? Och sen kan vi utvidga det lite och fråga, de här frågorna som ni tänker driva, vilken anknytning har de till Sverige? Och dessutom, för att gå på lokal nivå, finns det några frågor som man kan se ha en lokal eller regional anknytning till vår region? Mm. En stor fråga, men dock.
Ja, den är ju, och det är ju en jätteviktig fråga att kunna lyfta de stora frågorna ner till lokal nivå också. Och initialt så skulle vi börjar med vad Liberalerna vill. Vi har tagit precis i fredags den tredje, så tog vi vårt valmanifest med 55 punkter om vad vi vill göra i EU, vilka förändringar vi vill se. För det första så vill vi utöka stödet till Ukraina, se till att Ukraina vinner kriget mot Ryssland. Det är en huvuduppgift för EU att samordna. Sen har vi också införandet av euron, som är en oerhört viktig fråga för Sverige, för våra företag, för våra arbetstillfällen och också för oss som vanliga medborgare. Kronan tappar i värde, pensionerna tappar. Vi behöver ha euron i vårt land. När vi var nere i Bryssel nu senast, då gick vi på ett ställe. Och när vi skulle betala så la vi fram kortet. Och det här var 500 meter ifrån parlamentet. Och då säger barägaren där att nej, ta bara kontanter. Det är en skillnad mot hur vi ser ut i Sverige idag, där vi har ett kontantsamhälle som är på väg att försvinna. Så att den monetära unionen är oerhört viktig för att behålla värdet av kontanthantering och kunna sätta krav på även svenska företag att ta emot kontanter. Sen har vi ju frågor som vi driver, kommer att driva. Det är utökat samarbete inom EU-unionen vad gäller polis som kan gå över gränser, kan följa brottslingarna. De ska inte kunna sitta nere på solkusten i Spanien och begå välfärdsbrottslighet i Sverige, utan att våra svenska poliser ska kunna gripa dem även där. En gemensam polisstyrka över hela EU. Viktiga frågor är ju då euron, det är ekonomisk tillväxt, klimatfrågan inte minst, som är lika över hela Europa egentligen. Klimatomställningen kommer att knytas ihop med elektrifieringen, varav den svenska energin är oerhört viktig, och vi behöver föra över det till resten av Europa. Sätta krav på minskad fossil energi.
Vi har ett par minuter kvar och jag ska spara en minut åt dig. Men en liten fråga här. Om ett medlemsland inte följer beslut från EU, det har ju varit aktuellt nu att diskuteras med Ungern och Polen. Nu har man ju dragit tillbaka det med Polen, men vilka påföljder kan det enligt ditt parti bli följden om ett medlemsland inte följer EU:s regler? Grundregler kanske jag ska säga.
Ja, det är ju grundreglerna. Mm. Och jag menar, grundreglerna för oss i Liberalen, det är ju mänskliga rättigheter. Lever man inte upp till de mänskliga rättigheter, kvinnans rätt till sin kropp, aborträtten, man lever inte upp till hbtq-personers rättigheter, fri- och rättigheterna, då ska man ha sanktioner ifrån EU. Och lyder man inte efter sanktionerna, så i slutändan så handlar det om en uteslutning ur EU.
Men är inte det ett misslyckande för en union som är bildad just för att det gemensamma är just de fri- och rättigheter man har och fredsuppgifter man har, att då behöva utesluta ett land i en sån situation?
Absolut är det så, men det är för att sätta press på invånarna i det landet, att nationalistiska krafter i den formen som bedriver en politik mot rättsstatens principer, det vill säga mot journalistiken, mot rättsväsendet, mot fri- och rättigheter för individer i sitt hemland, ska inte kunna obehindrat kunna lyfta medel ifrån EU, utan man börjar ju med ekonomiska sanktioner som man kan hoppas då kommer att resultera i att den här makten i det landet inte får förnyat förtroende, för invånarna vill någonting annat.
Ja, slutligen, en minut tar vi på oss, och om jag nu tänker rösta i EU-valet, om jag bestämmer mig för det, varför ska jag då rösta på ditt parti?
Självklart, Rolf, ska du gå och rösta. Anledningen till att rösta på Liberalerna är ju att vi är det mest Europavänliga partiet. Vi har ett partiprogram som lyder på 55 punkter. Man kan gärna läsa på liberalerna.se mer om programmet. Men det handlar om demokrati, frihet och rättighet. Det handlar om ett utvidgat EU-samarbete. Det handlar om att mota Putin och se till att ge tillräckligt mycket stöd för Ukraina för att vinna kriget mot Putin. Det handlar också om att införa euron i Sverige som valuta för att trygga våra pensioner, för att trygga vår ekonomi, våra företag, våra arbetstillfällen. Inte minst så handlar det också om lokalt rädda fisken i Östersjön. Rädda Östersjön som hav, inlandshav. Vi har den längsta kusten mot Östersjön. Skogsnäringen är oerhört viktig, och jordbruket i Sverige behöver också lyftas upp på EU-nivå.
Jaha, då så har vi hört vad Liberalerna har för synpunkter och program. Och med det så ska jag få tacka dig, Per-Ola Grönberg från Liberalerna, för att du ville medverka i Seniorradion. Tack ska du ha.
Tack så hemskt mycket, Rolf. Och gå och rösta senast den 9 juni.
Tack, det ska jag göra.
Under andra halvan av 60-talet kom en ny musikalisk våg från England. Ungdomar födda under andra världskriget och åren därpå hade precis som jag själv börjat söka rötterna till den rockmusik som tog över 50-talet. Flera hade gått längre än The Rolling Stones och de andra popbanden och börjat spela en mer originalnära blues. I början fnös jag lite åt fenomenet. Varför skulle jag, som så länge hade lyssnat på originalen och som hade upplevt The American Folk Blues Festival, bry mig om vad några killar från England hade för sig? Men efter hand insåg jag att jag hade fel, och John Mayer kom att bli en favorit innan 60-talet var över. Visst lät det lite annorlunda, men det kan ju ha lite grann att göra med instrumenten och utvecklingen av dem och förstärkare att göra. Jag ska nu spela Key to Love med John Mayles Blues Breakers och med Eric Clapton på första gitarr. I never realized that you were in pain. I wanna help you, honey, let me see you again. Hurts my soul, babe, when I find you feeling rough. Life is so bad, baby, when I find the key to love. Put a smile on your face and dry away your tears. Life is bound to get better as you live, yes. Hurts my soul, baby, when I find you feeling rough. So bad, baby, when I find the key to love.
find the key to love.
Clapton hade lämnat The Yardbirds för han tyckte att de svek sina bluesideal. Men John Mayall rekryterade honom till sina Bluesbreakers. Bandets ton för ton cover av Otis Rush-hitten All Your Love, så som den spelades vid 1966 års upplaga av The American Folk Blues Festival, är ett tidsdokument. Kanske var det förmågan att hitta unga musiker och ge dem möjligheter att utvecklas som var Mayalls starkaste sida. Jag såg honom uppträda live i Notodden 2013, då 80 år, och med tonåringar på gitarr och bas, båda på god väg att utvecklas till nya Claptons. Men också John Mayall hade en mentor i sin ungdom, och det hade många av dem som senare blev stora inom brittisk blues och rock. Jag talar om Alexis Corner, där inte bara Mayall utan flera av dem som senare bildade Rolling Stones och många andra började sin karriär. Vi ska höra Jesse Stones hit Money Honey. Originalet gjordes av Clyde McFatter and the Drifters, men här hör vi den med Alexis Corner, och han har med sig Charlie Watts, Bill Wyman, Georgie Fame, sångerskan Ruby Turner som senare gjorde flera underbara tolkningar av Motown hits, och med en blå sektion ledd av Dick Hextall Smith.
what's wrong with you? From now on our romance is true. Said to him, baby, face to face, some other man could ever take my place. I want a body honey. My lesson now I know. Wind may burn, the wind may blow. Tell you, baby, but now I know. Before I ever say I love you so, I want a body, honey. I want a body, honey. I want some body, honey.
Men störst bland de brittiska bluesbanden under andra halvan av 60-talet var enligt mig Savoy Brown Blues Band. Och de får avsluta den här veckans bluesinslag med en komposition av Willie Dixon, Let Me Love You Baby, som vi väl känner igen bäst med Buddy Guy eller med Coco Taylor. Men den har också spelats in av bland andra Otis Spann, som under en längre period var pianist i Muddy Waters band. Vilken härlig avslutning på Sven-Erik Lundbergs bluesinslag. Nu är det dags för veckans åsiktsmaskin. Jag säger välkommen till Kiki Larsson.
Hej, hej.
Bakgrund i konstens värld.
Ja,
eller kulturens värld.
Kulturen och konstens. Ja.
Och sen när Meschinski, du har någon bakgrund i...
Ja, lite blandat. Lite blandad, ja. Mest näringsliv.
Ja.
Men lite folkbildning.
Okej. Okay. Vuxenskolan, va?
Nej, Folkuniversitetet.
Ja. Och Conny Persson, bibliofil och antikvariatsinnehavare. Ja, heter det så?
Det stämmer, ja.
Ja, välkomna i alla fall.
Bokinist. Tack. Kan man säga.
Bokinist, ja, det var ett bra ord. Ja, hörni, i Malmö så pågår ju nu Eurovision-veckan under rätt märkliga omständigheter, va? Det är jättestora demonstrationer, pro-palestinska och pro-israeliska. Och mitt i detta, nu kommer jag med en sån här ledande fråga, så har man tillåtit koranbränningar.
Ja.
Vad säger man om det?
Idioter, ska jag vilja säga.
Det är väl att provocera.
Ja.
En aning otaktiskt, kan man säga. Det är dålig analys utan nu världsläget, om man säger så. Det har de möjligheter att flytta. De behöver inte ta det i Malmö till exempel.
Mm.
När de inte har någon lagstiftning som förbjuder så kan de stänga ner på grund av andra förhållanden. Mm. Det är onödigt.
Säkerhetsskäl.
Ja.
Mm. Ja,
det känns konstigt.
Ja, ja. Ja, det är ju ett gigantiskt arrangemang. 100 000 besökare.
Ja, och en vecka. Förut var det ju bara en final. Ja. Nu är det en hel vecka.
Ja, men det är ju så med svenska uttagningen också. Det håller ju på hur länge som
helst. Ja.
Men biljettintäkter som man hoppas på, skulle jag gissa.
Det är som slutspel i hockey.
Bästa sju matcher. Ja.
Men man undrar hur fördelningen blir av liksom kostnader mellan liksom stat, kommun och tv, va? Alltså, och även Eurovision också.
EBU alltså, bidrar ju mycket
på. Ja, det måste de göra. För, speciellt i år när det är sådana otroliga säkerhetsarrangemang.
Mm.
Aktuellt sen du där nere från Arnhemmet.
Ja. Det kan ju bli liknande liksom vid OS i Paris nu i sommar och sånt. Mm. Så att,
är det slutet för de här gigantiska arrangemangen?
Det kan vara.
Det beror väl på vilka man blandar in.
Ja. Ja, men OS i Paris som Conny nämnde.
Mm, ja. Ja, så när det börjar stiga upp till skyarna priserna för att driva ett OS, då tror jag att det finns länder som börjar att dra sig ur. Alltså. Mm. Och vad jag undrar över i Paris, när de ska simma i sig.
Ja, precis. Alltså,
det tycker jag är så konstigt. Är det för högt? Eller?
Ja, då, det är lagom. Ja, nej, det kan man ju undra. Ja. De håller ju på med jättestora reningsverk där och har sig för att det inte ska bli förgiftningsanfall.
De ska dö.
De får en kals ut.
Men det är klart, det blir ju svårare både med liksom stora arrangemang, fotbolls-VM och OS och sådär, Eurovision och sånt. När motsättningarna skärps så skarpt, både mellan i politik mellan länder, till exempel Rysslands övergrepp på Ukraina och sen också Israels övergrepp nu på palestinierna och så, och Hamas tidigare liksom övergrepp. När de skärps väldigt hårt, både mellan religion och politik och ekonomi och sånt, då kan det bli svårt med säkerhetsgraden.
Ja, men absolut.
Priset blir nästan för högt till slut.
Det finns ju många fler oroshärdar som inte pratar så mycket om.
Men som inte är med i det här sammanhanget.
Nej,
det
men jag tänkte på OS.
Men det här med att Israel nu tävlar i Eurovision.
Ja, det är också konstigt.
De hör väl inte till Europa? Har väl aldrig gjort.
Men Australien har ju väl varit med.
Ja, men Israel har ju alltid varit med fast de aldrig har hört till Europa. Nej. Det är lite märkligt.
Men Ryssland är ju bojkottat.
Ja.
Och de hör inte heller till Europa.
Men nu efter kriget så
jag är nog för att det skulle bli en bojkott av Israel faktiskt.
Absolut.
I det här fallet. Mm. Det är jag definitivt.
Är Ukraina med?
Ja,
ja. De vann ju i fjol.
Mm. Ja, men under i år.
De är med.
Men kostnaderna är ju stora och själv är ju inte riktigt för den här verksamheten, Eurovision inte. Nej. Men det är många städer i Sverige som inte haft råd helt enkelt.
Ja, visst.
Så är det, det blir ett fåtal. Du kan inte lägga till, tror jag, Gävle eller någon annanstans. Alltså.
Nej.
Utan det måste ju vara
Men var det inte så att Sandviken ansökte om det där?
Ja, det, jo, ja, det har man försökt. De har ju Göransson-skarenan. Ja. Ja. De har ju pengar i Sandviken.
Det finns ju inte hotellrum så det räcker. Nej.
Kan vi bo i Stockholm?
Ja. Kommer ni att titta på det? På tv?
Slötitta. Om inte annat har jag väl tvn på.
Inte jag. Förhoppningsvis ska jag ner till torpet och kratta löv och ta reda på grenar som har störtat från en stor ek, så att vi får se.
Just det. Okej, okay, vi byter ämne. Det har ju varit första maj, som ni vet. Och Sverigedemokraterna har protesterat mot att det är en helgdag i vänsterns namn. Alltså det är ju LO, SAP och Vänsterpartiet.
Jag trodde det var i arbetarnas namn.
Ja. Men det är de partierna egentligen. Utan man har föreslagit att det ska vara kvar som helgdag, men att man ska göra det till folkrörelsernas dag. Är det en bra idé?
Ja, varför alltså, inte? Ja. Det är neutralt. Mm.
Men alltså, jag tycker så här att jag tycker det ska vara kvar vid första maj. Alltså, ja. För att det handlar ju om demokratins genombrott och vilka som jobbar för det. Men där ingick ju folkrörelserna för att skapa den liksom allmän rösträtt och mycket annat. Det var ju både religiösa och
bildningsrörelser. Jo, men alltså är det rätt eller fel att den är partimärkt?
Den är inte partimärkt.
Nej. Ja, men första, det har ju blivit.
Första maj är...
Ja, men sossarna går ju med plakat.
Ja, men Moderaterna går väl inte med så mycket plakat.
Första maj är
ju...
Men
de står väl inte på arbetarnas sida?
Nej, men det jag tycker att det ska vara för alla i så fall. Mm. Eller inne på... Ja. Din tanke.
Nej, det är inte min tanke.
Nej, men din fråga.
Det var Mattias Karlsson
Men de har ju sin grund i en icke-demokrati ideologiskt. Ja. Det måste man ju tänka efter. Och det är ju ingen journalist som går emot det eller tar upp den frågan egentligen. Va? Liksom första majs uppkomst och utveckling och sånt och vad det betydde för demokratin i Sverige att arbetare och kvinnor skulle få rösträtt och så.
Exakt.
Det vill, jag tror inte han egentligen vill det, Mattias Karlsson, ur den ideologi han
vet
sprungen.
Nog inte ens.
Jag tycker hur som helst att det är lite för mycket helgdagar i maj. Man hinner inte med. Nej. Jag tycker vi kunde skippa någon. Och sen tycker jag det är synd att pingst har försvunnit. Det är inte ens röda dagar längre.
Ja, men lördagen...
Nej, de är svarta.
Ja. Gör så. Det är annan dag pingst har ju försvunnit.
Ja, den heter fortfarande annan dag pingst, men den är svart.
Men gör som i Norge, där har de 17 maj som nationaldag, plus dagen efter där de är lediga. Mm. Det är ganska bra. Det
kan då har vi 6 juni och så är lediga.
Jag tycker så här att vi gjorde ju ett misstag som lämna av oss Norge 1905. Så jag tycker vi kan ta tillbaka att vi har 2 dagar, 17 maj och 18 maj som lediga dagar.
Du vill ha mer ledighet?
Ja, men det budskapet tycker jag vi skickar vidare.
Absolut.
Till Olav.
Ja.
Som pensionär behöver jag inga fler lediga dagar. Jag tycker de är tråkiga. Jag tycker mer om vardagar.
Ja, så är det så.
Mm. Jag tycker inte om söndagar. Jag har aldrig gjort.
Nu tänker jag på den övriga 80% av befolkningen.
Ja, men för oss som har slutat arbeta, det är väl ingen skillnad på söndagar och måndagar?
Jo, det är mindre liv och rörelse på söndagar. Ja. Lördagen är åtminstone affärerna öppna. Ja. Söndagar tycker jag är tråkiga.
Mm. Affärerna öppnar då också.
Nej, inte alla.
Nian är väl öppen.
Inte systemet.
Det är väl bra. Jag tänker på många som arbetar och har barn och sånt. Det är ju jättekämpigt att få livet att gå ihop. De har jättestort behov av lediga dagar. De får koppla av och röja hemma och ta hand om...
Inte gamla pensionärer. Sopor, de klarar väl sig.
Ja, men kanske de kan gå in och jobba pensionärerna istället när de andra som är
yrkesverksamma. Det är så roligt att jobba.
Jag var inte jobba, jag sa. Det var mer liv och rörelse.
Ja. Det är sant. Hörrni, vi ska prata om arbetstidsförkortning. Mm.
6 timmar.
Alltså det har ju pratats om 4 dagars vecka. Mm. Det kommer ju upp i Socialdemokraternas program. Och fler och fler företag gör ju försök med det. Kommer 4 dagars veckan att införas under vår livstid?
Det finns ju några grannländer, va?
Ja, Danmark har. Mm. Mm.
Men jag vet faktiskt inte.
Jag tror ju så här, verkligheten ersätter juridiken, som man säger. Va? Och det innebär ju att i och med att kanske AI införs på väldigt många ställen kan det ju kanske ställas väldigt många arbetslösa. Så det betyder att det föds ju mycket mindre barn också. Va? Så det är flera punkter som kommer betyda att vi måste ha förkortad arbetstid. Också för att folk ska ha tid att skaffa fler barn de som vill ha och kan. För att det är omöjligt för två yrkesarbetande att ha barn på dagis och de blir sjuka. Och det är ett helvete att få livet att gå ihop helt enkelt.
Arbetsgivarna anser ju att det kommer att kosta miljarder.
Ja, men,
det är just nu. Ja. Vänta så får vi se.
Men å andra sidan så kommer ju... Arbetsgivaren har ju alltid de stora möjligheter att låta staten träda in och sköta en stor del av de kostnader de har. För så är det ju. Med sjukförsäkring och med...
Men det här faktum att man jobbar hemifrån också har gjort att många tycker att det är liksom behagligare på något vis. Man behöver inte rusa iväg till jobbet, sitta i bilköer och snofsa upp sig.
Nej, just det.
Bara så här.
Bara ovandelen.
Ja, ja. Så att det har väl också gjort att det är inte samma behov av förkortad arbetsvecka, utan man har det ganska hyfsat, tror jag. Jag jobbar inte, så jag inte det känns så.
Ja, familjerna har nog inte det så.
40-timmarsveckan har ju funnits i 50 år, någonting sånt.
Ja.
Jag tror jag menar i Norge är det 37,5 eller 36 timmar. Det är betydligt mindre. Och
jag tror inte att det är så många i Sverige som jobbar 40 timmar. De flesta fackföreningar har förhandlat till sig olika typer av arbetsgivare.
Många jobbar längre också. Det där varierar nog.
Men jag tror det är bra förutsatt att det finns möjligheter att få fler i arbete då också. Då måste du sätta in. Och det är väl bara
jo, men
bra
det är
med
så man måste tänka också. Vilka ska arbeta?
Inte vi.
Nej.
Vi ska bli lite mer lokala. Kommunen efterlyser ju, som det kallas, ansikten utåt för Agnes kulturhus. Har ni,
ja, jag såg någon blänkare om det. Ja.
Jag skakade mitt huvud.
Ja, du vill inte ställa
finns
ut.
Finns ju ingen turistbyr.
Men så töntigt.
Det är alltså, jag ska förklara för lyssnarna, man vill ta bilder på folk som i olika åldrar och kön och det ska vara affischbilder.
Ja,
det är ungefär som de här nere på stationen, de här spegelbilderna.
Ja, ungefär så. Och användas i marknadsföringssammanhang.
Jag är så sur för att det inte blir någon turistbyrå där, för det tycker jag man ska ha. Det blir ingen sån.
Nej, det blir inte. Vad säger Conny? Kommer du bli ansikte utåt för Agnes? Du som är gammal bibliotekschef.
Ja, det är jag. Nej, det kommer jag inte bli, därför att dels tycker jag inte att ett bibliotek ska vara personanknutet med namn. Nej. Det är det första. Och det ställer jag inte upp på. Jag tycker det var ett fullständigt felaktigt val.
Ja,
jag tycker det var en dålig jury och dåligt beslut.
Hon bodde inte här så länge. Va? Agnes var väl inte här så länge?
Nej, det var bara några år. Ja. Och det är inte det. Men alltså, därav, det är en anledning. Att jag tycker att det skulle ha haft ett helt annat namn. Sen har jag inget emot ett nytt bibliotek. Jag har försökt att driva det i 10 år under min tid som chef och sådär. Så att, nej.
Ja, men att det inte heter just bibliotek är väl tanken att det ska vara så mycket annan verksamhet där.
Kulturhus.
Ja.
Kulturcentrum ska in, Bio7an ska in, konsumentvägledningen ska in.
Ja.
Och, det är väldigt
och symaskiner ska in.
Ja, just det.
Hörde jag.
Symaskiner?
Ja, folk ska kunna gå dit och sy.
Jaså, minsann.
Okej.
Ja.
Det var ju märkligt.
På den tiden jag satt i kommunen i alla fall så skulle det in symaskiner. Jag måste plats med symaskiner också. Jag tänkte, jaha, okej.
Alla aktivitetshus kan man säga.
Ja.
Men idén vet jag inte. Det är väl bra om man får några som...
Syns,
och jag tycker det är bra. Ja. Men då ska man också liksom acceptera namnet, va? Vilket jag tycker är, det är under all kritik. Mm. Men det är en annan sak.
Tror ni att det blir folk? Tror ni att kommunen får napp?
Ja, det tror jag.
De vill
jag
ha ett dussin eller något.
Jo, det får några som tycker att det är roligt.
Ja, precis. Som vill synas.
Folk vill vara i tv och i tidningar och alltihop.
Det tror jag inte är något som är problem. Så får de en liten dosör.
De får... fotograferas av professionella fotografer, ja, förstås, och så får de 500 kronor för det.
Jaha. Det är ett engångsbelopp. Mm.
Men får jag fråga en sak, ingår det retuschering då?
Ja, precis vad jag tänkte på.
Man själv godkänner.
Nej, det där blir inte bra.
Det är ingen man blir förmögen på i alla fall.
Nej, men man kan bli förskönad.
Ja, det får man väl hoppas. Om det skulle behövas. I vårt fall behövs det inte.
Nej,
det här gänget, det kan jag ju säga direkt. Hörrni, nästa ämne då. Gasklockorna och konserthuset föreslås ju bilda en organisation. Mm. Är det en bra idé?
Ja, varför inte?
Tycker jag.
Jag är tveksam, därför att ju fler du slår ihop, desto mindre blir liksom ibland alltså förutsättningen för de enskilda enheterna att själv skapa en kontakt och framtid. Då ska det gå igenom ett antal andra chefer och sånt där. Så jag är väldigt tveksam. Jag
ställer, men det blir färre chefer då?
Ja, det blir färre chefer. Ja, men det blir ändå ett mer problematiskt sätt att kunna utveckla verksamheten, det tror jag. Mm. Alltså det är ju att man jobbar ihop, det kan också ge fördelar, men det kan man göra ändå oavsett det. Mm. Jag ställer mig som, vad säger jag, jag är skeptisk. Nej, men jag tror inte på det.
Jag är fantastisk. Ja, men jag tycker att det låter bra faktiskt, för att det måste in mera aktiviteter i gasklockorna.
Ja, de är lite tomma.
Och det
ofta
är så otroligt trevligt att vara där när det verkligen är någonting. Mm. Och de verkar inte kunna hantera det, de som nu ska hantera det. Så kanske om man slår ihop att det bildas en grupp som ser på ett annat sätt.
Mm. Ja, och kommunen har ju så taskig, ja, och kommunen har ju så taskig ekonomi, så här får de lite mindre på lönelistan. Mm. Lite färre, lite mindre pengar ut.
Ja, okay.
Ja, det, ja, men jag tror det finns synergieffekter också. Varför inte? Jag menar, jag är sällan vid gasklockorna, men jag är ofta på konserthuset. Mm. Jag kanske skulle ta mig till gasklockorna. Men de ligger lite offside, tycker jag. Det med bussar, nu åker jag inte buss, men de känns långt borta. Mm. Mm. Så de kanske kommer närmare mentalt.
Men du har ju också en annan bit, vad som håller på att sänkas i liksom i kommunens och bildningsrörelsernas ekonomi, där staten liksom tar ifrån bildningsrörelserna pengar. Det är ju musikhuset, där det är väldigt mycket ungdomar som har band som tränar, som håller på liksom och spelar och sånt. Och jag tycker det är väldigt synd att det utesluts. Va? Det är som en slags blindtarm som inte finns, men som har otroligt mycket konserter och mindre konserter och möjligheter för lokala band att framträda, både jazz, blues och singer-songwriters och poeter och alltihopa. Jo, men... så att jag tycker och då hamnar de liksom utanför verksamheten.
Det ska de ju
jag tycker det är väldigt dumt.
Men det har väl med att göra att det dras in på bidrag till folkbildning överhuvudtaget. Mm.
Ja, men
väldigt
då,
mycket.
Jo, men ska kommunen gå in och börja tänka sig ett sånt samarbete, då bör man ju också tänka sig liksom att musikhuset också borde ingå, tycker jag, absolut. Som en viktig del.
Det håller jag med om.
Det är fullständigt galet.
Ja. Man kan börja med gasklockorna och konserthuset.
Nej, då ska man ta med musikhuset också.
Du har ju musikhuset allaredan, så varför skulle inte det få vara med för?
Nej, jag tycker det räcker börja med två.
Jag
tycker
inte
kommunen har gjort en dålig analys, alltså, för det där handlar ju om väldigt mycket om ungdomars verksamhet.
Absolut.
Och upp kanske till 30-40 sådär, så att, nej, det
men jag är där ibland.
Vad sa du?
Jag är där ibland.
Ja, jag är där ofta. Jag har varit där på jättemycket konserter.
Nej, det är den här
och föredrag.
Grejer.
Ja, där de har haft sådana after work också. Men där de filosoferar och tagit upp mycket om aktuella ämnen och filosofi ihop med högskolan och så.
Hörrni, ska vi byta ämne?
Ja, kan vi göra.
Kossornas grönbete är hotat.
Ja, de får inte komma ut, stackarna.
Eller de är inte tvungna att komma ut. Alltså idag finns det ju en lag.
Att
det
var de måste
ju Astrid Lindgren fick ju det i 80-årspresent. Alltså att de måste vara ute.
Av Löfven, va? Mm.
Nej, av Ingvar Carlsson.
Ja, det var det. Ja.
Nu är det en utredning som säger att ja, men måste det där verkligen vara så, eller? Lika bara att de är inomhus. Ja, det är mycket billigare för
bönderna. De kan väl få välja kossorna. Men det, gå ut och in.
Ja, men öppna dörren.
Det är ganska också typiskt där det är hur man inte har någon längre analys. Alltså varken på statlig nivå. Så här. Vad är det som händer? Jo, det blir varmare och varmare i hela vår tillvaro, hela världen. Det betyder ju att egentligen kan kossorna vara ute mycket längre tid. Och då ska de stängas in istället eller kunna stå inne. Det är fullkomligt galet. Det är fullkomligt idiotiskt tänkt.
Kossorna ska få vara ute.
De blir så glada.
Och så håller det naturen rent också. Mm. Så att det är jättebra. Nej. De har inget klimat- och analystänk på längre sikt, tyvärr. Det är en kortsiktig regering.
Jag ska inte ha någon åsikt i detta, men jag inbillar mig att Lantbrukarnas riksförbund har varit med och lobbat för den här utredningen.
Ja,
tror jag. Ja, men jag är lite konspiratorisk.
Jag har jobbat på Lantmännen.
Vi står på kossornas sida.
Kickar jag i alla fall.
Ja, jag också. Ännu mer.
Än oss.
Ännu mer.
K-älskare.
Ja.
På kossornas sida in i framtiden.
Yes.
Ja. Bosanna, tack. Kiki och Conny likaså.
Tack, tack.
Tack.
Reklam.
Musik tar oss känslomässigt till en helt annan värld. Den tar oss till en plats full av känslor där det inte finns rätt eller fel. Upplev Gävle symfoniorkester. Välkommen till en annan värld.
Hej, jag heter Aina Lundqvist och är reporter på Arbetarbladet i Sandviken. Varje dag året om jobbar jag och mina kollegor på vår redaktion på Hyttgatan stenhårt för att ge dig den bästa och viktigaste lokaljournalistiken. Välkommen som prenumerant, nu till ett riktigt bra pris. Läs mer på arbetarbladet.se.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Då så ska vi titta lite på vad som händer i veckan. Om vi börjar med dagen som är idag, så kan ni lyssna på det här programmet i repris klockan 16 om ni missade eller glömde bort att sätta på radion i förmiddags eller i morse. Vi kan hoppa till Skutskär tycker jag, därför att ikväll är författarparet Mia Ajvide och John Ajvide Lindqvist, den senare kallad skräckmästare. De är på Skutskärs bibliotek 17.30, men då måste man ha gjort en föranmälan. Imorgon onsdag så är det musikunderhållning med Skrammelorkestern på träffpunkten för seniorer, Kaplansgatan 10, och det är också ett begränsat antal platser, så det gäller att vara där i tid. Imorgon onsdag så sker det invigning av kulturskolans vårsalong på Länsmuseet mellan 18 och 19. Och då är vi framme vid torsdag, då är det Kristi himmelfärdsdag, skärtorsdag.
Det var ju tröjt.
Men då kan ni åka till Kessmansbo, för där har man loppis och café med fika och varmkorv. Arrangör är Botraktens kultur- och intresseförening. Fredag då är det på Musikhuset klockan 19.30, någonting som jag faktiskt ska gå dit och lyssna på. Det heter Helt privat, modiga människor läser ur sina tonårsdagböcker. För så vitt de är bevarade för eftervärlden. Och på söndag så är det Södersöndagen i Gamla Gävle. Och välkommen att strosa runt och se omkring i gränderna med Kullersnäsgator. Ja, ni vet själva hur Gamla Gävle ser ut. Där blir det sång och musik, museum, loppis, konst och konsthantverk med mera.
Brukar du gå på Södersöndag?
Ja, jag tycker det är rätt kul. Ja. Och då är också Johnny Mattsson-gården öppen. Mm. Och där brukar jag titta in.
Mm.
Då går vi över till vad som sker på denna kanal, 102,7. Och tisdagens repris har vi redan nämnt. Och klockan 19 så sänder vi predikan från Hedvigslundskyrkan. Imorgon onsdag seniorblues mellan 17 och 18. Det är Sven-Erik Lundberg är i farten igen.
torsdag den 9 femte skärtorsdag igen, det har fastnat det där. Kristi himmelfärdsdag, då är det country-timmen. En timmes country nonstop, 15-16. Fredag den 10, 13-14, då har Timo Heino satt samman nostalgitoppen. 10 topplistor från när det begav sig. Och lördagen så sände Vänsterpartiet sin timme, röd lördag, med klockan 12-13. Finska klubben har sin sändning klockan 16-17.30. Och där klockan 18 så är det finska pop- och rocktimmen med Mikael Persson. Söndag slutligen, 9-10, från stenkaka till singel. En timmes 30-60-tals musik nonstop. Sammanställt av Timo Heino. Det var det hela, Ingrid.
Ja, men tack för det, Mats. Så kan jag väl tala om att nästa tisdag då är det ju Sven-Erik Lundbergs program som ska gå här den 14 maj. Och i det kommer det bland annat att handla om Karin Fagerlund som ska besiktiga en annorlunda cykel.
Det ska bli spännande.
Ja. Och så ska det vara ett porträtt av Jan Tiberg. Tyvärr vet inte jag vem Jan Tiberg är.
Han är lite musikalisk allt i allo, kan man säga.
Aha. Mm. Och Rolf Ingemar fortsätter med sin EU-frågan. Och nu är det Centerpartiet som kommer hit. Ja, och med det så tänker jag säga tack till er för att ni har lyssnat den här gången. Och jag tänker avsluta med Herb Alpert, A Taste of Honey, som jag önskat verkligen att jag haft hemma under den här veckan, honung, när jag har varit förkyld. Hoppas att alla mår bra och tack ska ni ha. Hej då!
Hej då! We'll be right back.
Seniorradion Gävle. 102,7 MHz.